Vi fortsätter vår spännande vandring genom Hebreerbrevet. Och vi är ju inne i det tionde kapitlet. Och ikväll ska vi faktiskt studera ett ord som har varit kanske föremål för en del missuppfattningar och skapat en hel del oro. Men det behöver vi inte vara det minst enkla för vi vet att Guds ande skapar aldrig oro. Han är ju fridens Gud. Och han skapar ett lugn. Men Hebreerbrevet 10, 26-39 kan vi läsa följande. För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom och som kränker nådens ande? Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och dessutom Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig och ber att du ska lägga din välsignelse till det på allas våra hjärtan. På ett märkbart sätt. Låt det träffa våra sinnen och vårt innersta, så att vi kan tänka och känna i enlighet med din lag. Tack, Fader, för att du har lagt andens lag i våra hjärtan. Låt oss få nåd att leva efter den. I Jesu namn. Amen. Ja, om vi fortsätter att synda med vett och vilja, finns det inte längre något offer för synderna, utan bara dom och rasande eld. Den här texten har ibland skapat oro bland troende människor, men jag skulle vilja säga helt i onödan. Av sammanhanget och brevet i stort förstår vi att synda med vett och vilja inte rör sig om att falla i olika synder längs den kristna vandringen. Om det skulle leda till att vi gick förlorade skulle ju ingen bli räddad. Minsta synd leder ju till fördömelse. Jakob skriver i sitt brev, Jakob 2 och 10, den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Så, som vanligt måste vi alltså förstå sammanhanget. Sammanhanget, 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 för att inse vad den helige ande vill förmedla. Och vi behöver se texten inom ramen för Bibelns totala budskap om frälsning och försoning. Jesus har ju till exempel i Johannes 6 och 39. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Nyckeln till förståelse av den här versen, ligger faktiskt i: då finns det inte längre något offer för synderna. Alltså, det vill säga, om vi med vett och vilja säger nej till Kristus som vårt försoningsoffer, då finns det inget alternativ eller någon annan som kan sona vår synd. Det kommer aldrig att dyka upp någon ny frälsare på världshistoriens arena som vi kan sätta vårt hopp om förlåtelse till. Aldrig. Om vi säger nej till Jesus, då finns det inget annat offer som kan ta bort synd. Fjällstedt, han skriver så här: att självviljande synda betyder här uppsåtligt avfall från Kristus och salighetens evangelium, vars saliggörande kraft man förut har erfarit. Ett sådant avfall sker inte av okunnighet och blindhet. För den som sålunda avfallit finns ingen salighetsväg. Ty utom Kristus finns ingen frälsning och salighet för syndare, inget syndoffer och således ingen möjlighet att få syndernas förlåtelse. Och utan syndernas förlåtelse, ingen salighet. Då återstår ingenting annat än först den förfärliga domens väntan och sedan det eldsnit, nämligen den rättfärdige Gudens heliga nitälskan som uppenbarar sig såsom förtärande vredeseld mot hans motståndare. Så, om man har hört talas om Jesus och förstått evangeliet och sen med vett och vilja väljer bort honom och inte vill ha med honom att göra, då är man inom ramen för det som här beskrivs. I Sefania 1:18 kan vi läsa så här: varken deras silver eller deras guld ska kunna rädda dem på Herrens vredes dag. Av hans nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Till fullständigt och med hast ska han göra slut på alla de som bor på jorden. Så att inte ta emot Kristus som sin frälsare får vansinnigt obehagliga konsekvenser. Ja, helvetet. Det är en stor fråga, en biblisk sanning. Och många har talat om det på ett oförnuftigt sätt. Men jag skulle vilja anföra någonting som pastor Timothy Keller har skrivit i sin bok Varför ska jag tro på Gud? Han skriver så här: helvetet är, kort sagt, den eviga förlängningen av en människas frivilliga och självvalda identitet utan Gud. Mycket intressant. Den eviga förlängningen av en identitet utan Gud. C.S. Lewis, han skriver så här: helvetet är det största monumentet över mänsklig så kallad frihet som finns. Och som Romarbrevet 1:24 säger: Gud lät dem följa sina begär. Det enda Gud i slutändan gör med människor är att ge dem det de helst av allt vill ha, inklusive frihet från honom själv. Kan det bli mer rättvist än så? Det finns egentligen bara två slags människor: de som säger till Gud, ske din vilja, och de till vilka Gud till slut säger, ske dig som du vill. Alla som är i helvetet tillhör de sistnämnda. Utan detta egna val skulle det inte finnas något helvete. Att den här versen nu då, om vi syndar med vett och vilja finns det inget nytt offer. Att det inte handlar om uppsåtliga synder hos de troende och att de skulle vara oförlåtliga, det blir helt klart av de två följande verserna, lägg märke till. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom och kränker nådens ande? Så lägg märke till att man måste trampa på Guds son och förakta blodet och kränka anden för att den här synden med vett och vilja ska kunna leva upp till den här kategorin. Lägg märke till uttrycket kränker nådens ande. Ja, i det påståendet återspeglas, tycker jag, Kristi undervisning om att den enda oförlåtliga synden är hädelse mot den helige ande. Och med anledning av den så kallade berömda frågan, kända frågan, vad är hädelse mot den helige ande, så kommenterar Matthew Poole så här: Kristus var aktiv bland de människor som han tilltalar. Han hade inte bara predikat utan utfört många underverk, tillräckliga för att övertyga dem om att han verkade i Guds andes kraft. De var övertygade om detta och erkände det. Men de tillskrev djävulen dessa verkningar och sa att han, alltså Kristus, var demonbesatt och gjorde det han gjorde i djävulens kraft. Detta var, utan tvekan, deras synd mot den helige ande. När de illvilligt talade ut ett totalt förkastande av den helige ande i strid med sitt eget samvetes rationella övertygelse. Så trots att man vet att det är Gud så säger man ändå att det är djävulen som gör det. Och då har man kommit till den här punkten där man hädar den helige ande. Vi kan slå fast några saker om hädelse mot den helige ande. För det första, denna synd kan inte begås omedvetet. Den måste medvetet riktas mot den helige andes verk. För det andra, förnekelse av Jesus måste vara en del av hädelse mot den helige ande efter att man har fått vetskap om sanningen. Så, det måste vara medvetet. Man måste förneka Jesus efter att man har fått reda på sanningen. Och för det tredje, det framgår också av texten att förföljelse är en del av den här synden. Fariserna sade detta i hat med syfte att förgöra och förfölja Kristus. Och för det fjärde, slutgiltig vägran att omvända sig. Vägran att omvända sig är en del av den här synden, alltså hädelse mot den helige ande. När någon har fått upplysning om det som tillhör Gud och avlagt en bekännelse, men sedan fallit av och blivit bittra fiender till detta och påstår att dessa saker är djävulens verkningar i människorna, trots att han i sitt hjärta vet att de är verkningar av den helige ande, och har mage att förfölja och försöka förgöra människor för deras bekännelse, så kan en sådan person sannolikt ha begått denna synd. Kort sagt, slutgiltig förnekelse av Kristus är oförlåtlig synd för den som begår den. Sen läste vi de här orden. Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den. Och lite längre fram, det är fruktansvärt att falla i Guds händer. Ja, Hebreerbrevet är som en enda lång predikan där uppenbarelse, tillämpning och förmaning ständigt växelvis flödar fram. Och utifrån den information vi nu har tagit del av, allt det här med att med vett och vilja häda den helige ande, så riktas en varning och, vad ska man kalla det för, ett väckelserop till läsarna. Obs. Vi är kallade att överlåta all hämnd och vedergällning åt Herren. Människan är varken lämpad eller tillåten att utöva vedergällning och hämnd. För det första kan vi inte avgöra sakers allvar på djupet. Vi saknar perspektiv på andra människors motiv och val. För det andra är vi själva syndare som skulle blivit föremål för gudomlig vedergällning om inte Jesus klivit in i vårt ställe och tagit vårt straff på sig. För det tredje vet vi aldrig vilka människor som Herren kommer att kalla, föda på nytt, förlåta och frälsa. Det är därför en total omöjlighet för oss att utöva någon form för gudomlig vedergällning. Men alltså, när civila myndigheter utmäter straff så är det ju rättmätigt. Men det är inte i syfte att den frihetsberövade eller den bötfällde ska få uppleva hämnd, utan det är ju faktiskt att han eller hon ska bättra sig. Och när en kår eller en församling utövar församlingsdisciplin så är det i syfte att den som är föremål för åtgärden ska omvända sig och ödmjuka sig. Syftet är aldrig hämnd. Aldrig. Församlingsdisciplin och hämnd kan inte kombineras. En kristen ska alltså aldrig vara inbegripen i att försöka hämnas eller straffa fram omvändelse hos andra. Försöka straffa fram omvändelse hos andra. Vad säger Bibeln om vad som leder till omvändelse? Ja, Romarbrevet 2:4. Föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Ja, står så. Guds godhet vill föra dig till omvändelse. Sen kan den godheten naturligtvis ta sig uttryck i överbevisning och en enorm syndanöd. Men att straffa fram omvändelse, det är inte Guds och människors väg inom ramen för det som Gud vill. I så fall när vi kallar att vi är under Guds straff så är det snarare hans fostran. Inte hämnd. Och när hämndens dag är inne är det Jesus och inte vi som står för dom och vedergällning mot Guds fiender. Romarbrevet 12:19. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Eller 1 Petrus brev 2:23 om Jesus själv. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot. Utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Svarade han inte med hot. Om någon håller på med hot så är han inte ute i Guds ärende. Och sen står det så här i vers 32. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. När ljuset nådde er. Ja. Lägg märke till att läsarnas första intryck av evangeliet kallas ljuset nådde er. Halleluja. Jesus kallade sig själv för världens ljus. Och hans budskap, budskapet om hans ställföreträdande offerdöd för våra synder och hans uppståndelse från de döda, evangeliet, kallas av apostlarna för ljuset. Ljuset nådde er. Johannes 8:12. Jesus talade till dem igen och sa det: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Andra Korintierbrevet 4:4 och framåt. Ljuset strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Ljus som Gud som sa det, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Lägg märke till det, ljuset, evangeliet. Ljuset lyser upp våra hjärtan. Ljuset som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Helt fantastiskt. Efesierbrevet 5:8. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Fantastisk tanke att insikten och kunskapen och visdomen i evangeliet som frälser är ljuset i våra liv. Kristen behöver inte vandra i mörker, leva i mörker, tänka mörka tankar, känna mörka känslor, för ljuset har kommit. Och så kommer den där versen med att de utstod kamp och lidande och var lojala med de som blev förföljda. Och där kan vi dra den här slutsatsen att den första kärleken, när ljuset precis hade nått dem, gjorde för det första att lärjungarna var oerhört lojala med sina trosyskon. För andra kände de djup empati med de som fick lida. Och för det tredje investerade de sitt hopp om välsignelser och välstånd i den kommande världen. Det stod ju där. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Jag skulle vilja säga så här, ett säkert tecken på att man börjat förlora passionen i Kristus är begäret efter att få allting här och nu. Och det finns ju vissa kyrkosystem som bara går ut på välstånd här och nu. Det är skrämmande med tanke på skildringarna om förföljelse i Bibeln. Vers 35. Kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ja, förra veckan så studerade vi faktiskt ordet frimodighet. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men vi gjorde det ganska ingående och konstaterade att det motsvarar grekiskans paresia, vilket betyder djärvhet, utan blyghet i talet, förtröstansfullt, med tillförsikt, öppet, rakryggat och offentligt. Det är frimodigt. Det är den här attityden inför Gud och människor som vi uppmanas att inte kasta bort. Vi ska alltså vara rädda om och inte slarva med det som stimulerar vår frimodighet i tron. Vad är det som stimulerar vår frimodighet i tron? Ja, Guds ord, komma på bibeltimme, gå på möte, bönen, vittnesbördet, helgelsen, alltså längtan efter ett rent liv, med mera. Alla Guds nådemedel stimulerar vår frimodighet. Därför säger författaren, kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Vi har ansvar för att hålla vår frimodighet levande. Och till slut så läste vi den näst sista orden. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Lägg märke till att uthållighet både är ett kännetecken och ett ansvar för varje kristen. I verkligheten är det så att den som är född av Gud och ett sant Guds barn kommer att hålla ut och kommer att bli bevarad. Herren själv ska hjälpa och inspirera en sådan människa att ta vara på det som uppehåller och stärker hennes frimodighet. Det betyder att en sant kristne kommer att ta vara på nådemedlen som Gud har ställt till förfogande. Predikan, möten, sammankomster och bön och allt det andra som vi nyss har räknat upp tillhör de här nådemedlen. Uthållig tro, det är den sanna tron. Och den äger i sig själv en inneboende uthållighet och vill bli uppbyggd i uthållighet. Det är därför det står, den som drar sig undan äger faktiskt inget övertygande vittnesbörd om verklig frälsning i sitt liv. För en verklig tro drar sig inte undan helt och hållet. Första Petrus brev 1 och 5. Med Guds makt, lägg märke till detta, med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Med Guds makt bevaras ni genom tron. Så den sanna tron bevarar Gud själv. Daniel 11:32. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Jakobs brev 1:3. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Jakobs brev 5:11. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Uppenbarelseboken 14:12. Här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Judas brev 1:20. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige ande. Sedan läste vi vers 37 och 38. En kort tid så kommer han som ska komma. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Det här är ett citat från Habakkuk 2, vers 3-4. Lägg märke till en sak här, älskade vänner. Uthålligheten är kopplad till det sanna evangeliet om rättfärdiggörelse genom tron alena. Det är tron, tron som en gång gavs oss som bevis på det eviga livets gåva. Och det är i tron vi fortsätter att leva och sätta vår förtröstan till Jesus i tid och evighet. Lägg märke till att de som drog sig undan inte kunde behaga Gud. Då har min själ ingen glädje i honom. Herrens själ har ingen glädje i en sådan människa. Därför kan det inte handla om en sant kristen människa som av en eller annan anledning isolerar sig eller tar avstånd från gemenskapen. Utan det här handlar om någon som helt drar sig undan från Herren, hans ord och hans församling. Alltså ett totalt avfall. I kontrast till de som då faller av på det här viset och visar sin självuppfunna tros tomhet. Fick du det? De bevisar sin självuppfunna tros tomhet. I kontrast till dem så talar anden genom författaren om de sant kristna som läsarna förväntas vara. Vers 39, den sista versen vi läste. Vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Författaren är tydligen helt förvissad om att en sant troende inte kommer att dra sig undan, utan fortsätta att vandra i det som tillhör den sanna tron. Och därmed också nå målet. Själens vila i himmelriket. Och så småningom själens vila i himlen ska jag säga. Och så småningom kroppens uppståndelse och himmelriket. Sista ordet ikväll ska Peter Fjellstedt få. Han skriver så här med anledning av det bibelord som vi studerar. I Jesu Kristi efterföljelse är det nödvändigt för de trogna att med tålamod och uthållighet lida Guds vilja i prövningarna och göra Guds vilja i allt vad de har att göra. Och det är efter denna ståndaktighet in till änden som det utlovade himmelska arvet skänks på Jesu Kristi dag. Denna dag kommer hastigt. Herren Jesus Kristus fördröjer inte sin återkomst. Han är genom sin ande beständigt kommande i sin församling. Han är i beständigt kommande genom att vara styresman för allt som sker i världen. Men också hans stora tillkommelse i härlig uppenbarelse för all världen dröjer inte, utan förbereds beständigt och skyndsamt och kommer slutligen så som en snara över alla de som bor på jorden och blott har jorden som sitt hem. Den som undandrar sig Guds ord och Guds andes kallelse och inte vill bli rättfärdig genom tron på Kristus kan inte behaga Herren. Ty utan tron är det omöjligt att behaga Gud. Herren säger, min själ har ingen glädje i honom. Min själ, för att ge ett större eftertryck. Den som undandrar sig från Kristus bryter mot hela gudomens innersta väsende och alla Guds egenskaper. Den som undandrar sig blir förtappad. De som tror blir därigenom frälsta och har evinnerligt liv. Amen.